Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Välkomna allesammans till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan. Hej på dig Maria!
Hej på dig Ingrid! Hur står det till?
Jo, vi konstaterade just både du och jag att vi är lite trötta. Jag hoppas att vi ska komma över det så att vi kan ge vår sedvanliga höga energi.
Vi får jobba upp oss lite. Det brukar komma när man börjar reta sig på allting.
Ja, precis. Ja, det här är Nyhetsveckan nummer 119 och det heter The Great Reset. Den stora återställningen eller det stora återställandet.
Mm.
Mycket på svenska.
Spännande ämne som vi ska försöka bena i lite grann. Vi vet ju att det är många av er som är nyfikna på det och tyvärr har ju coronapandemin aktualiserat det mer än någonsin.
Mm. Vi ska också prata om munskyddsjämlikhet.
Som bara finns i Sverige.
Ja, ja, naturligtvis. Mm. Only in Absurdistan. Och så ska vi prata lite om Macron versus islam. Han har ju tuffat till sig rejält.
Vem hade någonsin trott att ärkeglobalisten och superliberalen Macron skulle dra en lans mot islam?
Nej, det är väldigt märkligt. Och det är ju faktiskt inte val där förrän om 2 år. Så att det kan inte riktigt. Jag trodde att det var nästa år, men det är det ju inte. Utan de har ju 5-åriga perioder. Så därför har de nu samma år som Sverige. De hade ju året innan oss i förra valet.
Han känner kanske att det blir revolution om han inte gör någonting drastiskt åt situationen.
Ja. Men han har ju inte fått särskilt många europeiska ledare med sig, vilket jag pratade lite grann om med Rasmus Paludan som jag intervjuade här om dagen. Och har ni inte sett den så tycker jag att ni ska kika på den intervjun. Den ligger ju på vår hemsida som vanligt. Mm. Men vi har några platinasponsorer.
Det har vi. Berätta Ingrid.
Nils-Erik skriver gåva. Lena skriver ni är fantastiska, ge aldrig upp. Nej, det gör vi inte Lena. Och så vår nya favorit Sivert som skickar en jättefin slant, har gjort nu i flera veckor och han skriver på sin, tror jag, hittepåskånska. Jag tror inte att Sivert är skåning, men du får rätta mig om jag har fel Sivert. Han skriver, ja det är bara att gå på, gå ut och äta gåsamad.
Ja, gott försök. Vi uppmuntrar alla att bli mer skånska. Så att,
Precis. Och Henrik, vår vän, han skickar också en jättefin slant och skriver tusan vad bra ni är. Och Jörgen skriver tack, man längtar efter era program, skulle vara fler bara. Kramar.
Kramar på er allihop och på alla er andra också såklart som har gett lite mindre belopp och ni kommer som vanligt upp i remsan. Och på ingridomaria.se kan ni stötta oss via bankgiro Swish eller den underbara fantastiska donorboxen där vi har alla de helt underbara månadsgivarna. Jag kan inte tala mig varm nog för det här med månadsgiveriet. Det är en väldigt bra grej om fler kan bidra med lite mindre belopp ju.
Mm, det är det. Du, vi kastar oss in i dagens ämnen och det första är att nyheter idag kommer en ny Sentiomätning häromdagen som visar att det nu råder egen majoritet för, det är till och med en blytung majoritet för det konservativa blocket.
Mm.
Sverigedemokraterna har gått upp nu på 25,2.
Ja, det stämmer. Och det är till och med så här, Ingrid, att M och SD ensamma hade fått majoritet i riksdagen via mandat.
Ja, hade fått
skrapat ihop 175 mandat och därmed fått egen majoritet. Men nu ligger ju KD och M ungefär på samma nivå som föregående mätning var.
De
ligger
ja, kvar. Moderat har tagit upp en procentenhet.
Ja, KD får 5,9, M får 19,8. Men Nyheter idag påpekar ju det då i sin artikel att SD har inte riktigt kommit ikapp den rekordnotering de hade i december 2019, vilket var 29,1.
Mm.
Och detta trots att partiets profilfrågor har dominerat medieflödet. Och ja, vad det kan bero på, det hade man nästan behövt en spåkula för att kunna svara på. Alltså om det är... För det är ju alltid det här med kannibalisering då, alltså att de tre konservativa partierna kanske tar röster från varandra. Men det kan nog inte vara hela förklaringen om man ser.
Nej, det är väldigt positiva med den här mätningen är ju att Socialdemokraterna har minskat med 1,5 procentenhet. Mm. Centern har minskat 0,7 och Miljöpartiet har gått från 4,6 till 3,3. Mm. Och AFS ligger på 1,0 och de hade förra månaden 1,1, men det är så alltså, det går inte att mäta riktigt upp och ner på sådana små partier, men de verkar ha parkerat sig runt 1% nu, och det är väl gott så. Vi har 2 år kvar till nästa val.
Absolut, vi hoppas att utvecklingen där fortsätter i rätt riktning. Men du ville säga någonting om, apropå det här då, den svenska inrikespolitiken, hur det var när eländet egentligen började med den vansinniga migrationspolitiken, som ju är det som färgar allting annat.
Ja, precis. Och det är ju den ibland ganska skojiga bloggen som heter Foliehatten i Teckomatorp. Teckomatorp ligger här i Skåne. Och av någon anledning så vill inte min dator ta fram den här artikeln nu. Tar väldigt lång tid. Så att det var ett väldigt ruggigt citat av redan Olof Palme, som uppenbarligen visste vad som väntade svenska folket när man beslöt 1975 att införa mångkulturen.
Mm. Min dator är mer samarbetsvillig, så jag kan läsa upp den. Den framtid vi kan skönja kommer föra med sig mycket påfrestningar och svårigheter när vi svenskar ska anpassa oss till en förändrad verklighet. Men ska vi kunna överleva måste vi lära oss leva tillsammans med andra.
Ja, alltså han säger ju rakt ut där att det kommer att bli hårda tider, därför att vi kommer att fylla landet med främlingar som ni visserligen inte vill leva tillsammans med, men det blir ni tvungna att göra. Det är ju som jag har sagt så många gånger, att det är som ett tvångsäktenskap, den här massinvandringspolitiken. Mm. Vi säger, nej, vi vill inte leva ihop med de här människorna. Det ska ni! Annars är ni fula, onda rasister.
Mm.
Och överlever inte.
Ja, nej, precis. Och jag tror ju att en väldigt stark bidragande orsak till att svenskarna har varit så långsamma med att fatta det här är ju att vi lever, svenskarna som folk lever i tron att vi är den bästa av världar alltid. Och att även om man ser, det här har ju varit en utveckling som har pågått under lång tid, och man tänker att folk borde ha snappat det tidigare, men folk tror inte på sina egna ögon och öron, därför att det kan inte vara så i Sverige. Sverige är statiskt, det kan inte vara något annat än det Sverige vi alla känner och älskar.
Mm. Och det är ju det som har spelat de här ondsinta politikerna rakt i händerna. Det är likadant nu med det amerikanska valet. Jag vet inte hur många människor på Twitter jag ser som, alltså, ja, men Biden har ju vunnit valet. Vad är det här för dumheter? Och det är en statskupp som Trump försöker genomföra när han vill att man ska bara räkna de legala rösterna. Mm. Och det är liksom det här, ja, men så kan det inte vara. Demokrati fungerar. Här finns inget valfusk. Inte i USA heller. Utan förra gången när Trump vann. För då har ju ryssarna hackat valet. Det var helt rimligt.
Ja, och det är Det är ju helt enkelt intressant, därför att det har valfuskats ganska friskt i USA i många år.
Yeah.
Det är bevisat i många fall, liksom, inte på den här skalan på den här nivån som sägs ha skett nu, men dock va. Så det är ju bara dumheter att påstå att det på något sätt skulle vara omöjligt eller så, men det är ju också så här att man undrar varför är de här människorna så paniskt emot att det ska utredas. Det enda någon vettig människa säger att låt oss utreda det, låt oss lägga fram de bevis som finns och så prövar vi det i domstol. Och så vad vi säger, håller bevisen eller ej?
Nej. Bara den som känner på sig att här har de inte rent mjöl i påsen är naturligtvis väldigt upprörd över att röster ska räknas om och att man ska titta på vilka som var korrekta och icke korrekta.
Det är svårt att tolka det på något annat sätt, för vad har man annars att frukta?
Du får säga en annan sak om just sossarna och deras framtid, att det finns en intressant artikel i Nyheter idag att det här nya islamiska partiet Nyans, de har nu värvat ett antal människor från Rinkeby och de är väldigt säkra på att de kommer att ta sig in i Stockholms kommunfullmäktige, och jag tror, och det gläder mig, att sossarna sålde sin själ, alltså de sålde ut svenska arbetare för muslimska bidragstagare, och nu när de har tappat sina kärnväljare så riskerar de att tappa hela det muslimska valboskapen därför att de kommer att gå till Nyans. Jag vill bara puffa för den här
typen. Ja, det kan hända att de har gjort sig själva en björntjänst där. Vi får väl se hur det går för Nyans, om de lyckas liksom samla. Jag menar, det lär väl inte vara, de lär ju inte komma in i riksdagen det här valet 2022, men som sagt, kommunerna är en helt annan grej där. Kommer det in alla möjliga lokala partier ju, lite överallt i Sverige, så det är fullt möjligt, och speciellt på ett sånt ställe som Rinkeby. Att de kan, ja, det ska bli spännande att följa. Du, SVT gillar vi att boxa på, därför att vi tycker att de är så himla dåliga.
Ja, precis. Och nu var det två utav cheferna på SVT, alltså Silla Benke som är vd för Sveriges Radio och Björn Lövdahl som är programdirektör på Sveriges Radio, som skrev en debattartikel i Expressen: med public service får du opartiska nyheter. Och de skryter om hur opartiska de är till skillnad från de amerikanska medierna som ju ofta tar ställning, men då vet man det. Okej, det här är en Trump-kanal. Okej, det här är en Biden-kanal. Så att när man hör så vet man vad de står för. Men i Sverige är de opartiska.
Det är så makalöst fånigt. Och du och jag spekulerade ju innan vi började spela in idag om att är det så att de känner att det börjar liksom osa lite katt nu? De börjar få det hett om öronen, att de än en gång, de kanske känner att de inte har rent mjöl i påsen och därför går lite på offensiven. Inte helt omöjligt, för det har ju varit, ja.
Nej, jag skulle bara säga att sen kom det dessutom dagen därpå, så kom det en debattartikel i Göteborgs-Posten från två journalister, någon professor i journalistik och någon annan. De har gjort en undersökning som visar att jo då, de svenska medierna, de gav ungefär lika mycket tid åt Biden som Trump, eller rättare sagt, Trump fick ju mer tid, men det kompenserades av att de flesta inslagen om honom var negativa. Vad är det för en
alltså det var logik? Det är bara att kolla på vad som hände nu efter Trumps advokater hade en stor presskonferens igår ju, där de berättade om hur deras case ser ut vad det gäller valfusket och sådär. Jag har inte sett någon svensk mainstream media referera själva innehållet i presskonferensen. Det man har skrivit om är att Rudy Giuliani, för detta åklagaren och New York-borgmästaren som nu ingår i Trumps juridiska team, att hans hårfärg rann. Det var uppenbarligen väldigt varmt där uppe på scenen. Han svettades väldigt ymnigt och efter ett tag så började färgen rinna på hans kind. Det har alla möjliga svenska mainstream-medierna skrivit om, men inte ett ord om själva innehållet i presskonferensen.
Nej, jag tittade ju på Aktuellt som kom strax efter att presskonferensen hade slutat och tänkte, de måste ju ta upp det här på något sätt. Det här, de går ju igenom sitt case. Det är ju som de själva sa, det här är ett öppningsanförande. Nej, Inte en sekund ägnade sig åt detta. Däremot hade de, tror jag, 10 minuter långt inslag om ungdomar som tar ecstasy.
Ja, inte för att vi tycker att ungdomar ska ta ecstasy, men liksom i jämförelse med att världens största, världens enda, eller åtminstone största supermakt eventuellt har fått valprocessen hackad.
Så... Nej, det är helt makalöst. Och jag blir så trött på det här också. På Twitter och så är det hela tiden. Det är ju inga bevis, de har inte visat några bevis. De har inte visat några... Jo, de har talat om vilka bevis de sedan ämnar lämna in till domstolen. Det är klart att inte de visar motståndare hela sin hand. Men de går igenom vilka bevis de har. Sen om de räknas som bevis, om domstolen kommer fram till att de är bevis, det är ju en helt annan sak.
Ja, om de tycker att bevisen håller. Eller ja. Att det,
men visst, att de absolut. Inte har några bevis är ju en fullständig lögn.
Ja, och det upprepas ju gång på gång i inte bara svensk mainstream media utan mainstream media över hela världen att det finns inga bevis. Och vår vän Alexander McCurris påtalade ju detta i The Duran att det är ju så extremt fel att säga så. Han är ju själv jurist och sa då liksom att det man kan säga är att alltså du kan aldrig säga att det inte finns några bevis. Men det man, men däremot så är ju frågan, håller de här bevisen i en rättegång? Det vet vi inte ännu. Men det finns bevis, men vi vet inte om de räcker till eller om de är gångbara. Men att säga att det inte finns någonting är ju direkt felaktigt och ändå gör alla det.
Man kan undra varför. Vi får sätta bilden. Du, nu ska vi prata lite om coronaförvirringen och konstatera då att 2 stycken vaccin har ju nu presenterats som i princip färdiga och de är 90-95% effektiva påstås det. Men detta hjälper ju ändå inte, för det är ju fortfarande liksom drakoniska saker som du ska få berätta om Australien alldeles strax. Men jag vill bara säga att på Natural News så kan man läsa om, det har ju sagts att det är så besvärligt med de här vaccinerna för de måste nämligen förvaras i minus 70 grader Celsius. Och det har man ju aldrig hört att några andra vacciner måste. Så det är svårt att liksom transportera dem. Och så, det måste gå i frysbilar eller frysflyg och vad det kan heta. Och då påstår han att detta beror på att i de här nya vaccinerna så finns det experimentella...
Vem påstår det? Han, Natural News, eller?
Natural News, Mike Adams.
Mike Adams, ja.
Som vi känner från Alex Jones och liksom flera. Ja, han är mycket duktig. Och han säger att det är för att det finns experimentella nanokomponenter i de här vaccinerna som aldrig har använts i vacciner förut. Och så går han igenom vad det kan innebära. Men det är så att du tillför material som kan bete sig jättemärkligt i din kropp. Som vi aldrig har prövat för och absolut inte vet vad som kommer att hända. Så jag bara varnar er. Jag tänker då inte vaccinera mig.
Nej, var och en får ju använda sitt omdöme där, men man ska vara medveten om att det finns en hel del frågetecken kring de här vaccinen och det har väl mig vetligt aldrig hänt att man har plockat fram ett vaccin på ett år.
Nej, tror jag inte.
Det brukar ta 10, 20, 30 år att plocka fram ett vaccin, så det är ju något att fundera på. I South Australia har man nu infört fullständigt drakoniska lockdown-åtgärder. Det har tydligen börjat, coronan har börjat spridas väldigt snabbt där. Vi blev varse detta via Twitter där en kvinna outade sin man, kan man säga, inför polisen. Hon tillskrev då och taggade in South Australia polis i ett ja, min man envisas med att gå ut med hunden. Får han göra det eller? Och då svarar polisen, nej, hej. Nej, du får inte lämna din bostad och du får inte varken för att gå ut med hunden eller för motion. Svarar då South Australia polis. Jag har kollat detta så att det verkligen stämde för det verkade nästan lite otroligt. Men Jo, det stämmer. Sex dagars lockdown som började i onsdags natt och man får i princip inte göra någonting alls. En medlem av hushållet får gå ut en gång om dagen och handla nödvändiga varor. Alltså får gå till typ ICA eller motsvarande då och köpa mat och sånt.
Och var ska hunden utföra sina behov, undrar
Ja,
jag.
det har jag inte riktigt lyckats utröna i lägenheten då antar Det går inte att tolka på något sätt. Det är ju de som har en trädgård får väl lov att släppa ut den där.
Ja,
Men...
men det är frågan. Får hunden lämna huset?
Ja, precis. Du ska släppa ut hunden ensam.
Ja.
Nej, det är helt vansinnigt. De har bokstavligt talat stängt ner allt, kan man säga. Utom liksom, den allra mest akuta vården och lite annat. Liksom. Men skolor, pubar, barer, restauranger, allt ni kan tänka er. Så där sitter folk och ugglar i sina bostäder och får som sagt då inte ens gå ut med hunden. Det är helt, jag vet inte vad jag är helt mållös.
Ja, vi kommer att prata om det mer när vi pratar om The Great Reset, alltså att man använder covid-19 som en slags, vad heter det,
Före.
generalrepetition
Ja.
av hur det ska bli i den nya världsordningen. Men vi måste också berätta om ett snurrigt alkoholbeslut i Malmö, därför att det är väldigt många människor som nu köper hem, alltså mat, beställer hem mat. Och så kommer de ju cyklande, de här Foodora-människorna, med maten. Och i häromdagen så tog då kommunfullmäktige beslutet att restaurangerna även får skicka med en flaska vin.
Om man vill ha
Eller
det.
något annat. Om man nu vill ha det till sin mat. Och det är ju väldigt konstigt därför att de alkohollagar vi har, alltså det är ju helt förbjudet. Du får ju inte gå in på pizzerian och köpa din hempizza och säga, ja så vill jag köpa en flaska vin också. Det får du
Nej.
inte. Så
Nej.
varför skulle du få det? Men det som Moderaterna, Sverigedemokraterna och något annat parti, Liberalerna lämnade sin samregering med sossar och vänster där och röstade för detta.
Men ni behöver inte vara oroliga. Malmöborna kommer inte att supa ihjäl sig på grund av detta. För nu så träder länsstyrelsen in i handlingen via Kristi Kara som har blivit intervjuad av SVT. Och hon menar på att ja, så här enkelt är det inte. Utan om alkohol levereras hem till dörren och om personalen sen lämnar direkt så är det olovlig alkoholförsäljning. Om personalen stannar kvar och korkar upp vinet och därefter lämnar lokalen så bedöms det som en brist enligt alkohollagen. Med andra ord, för att det här beslutet ska godkännas så måste de här stackars Foodora-killarna, som det ju oftast är, sitta kvar och titta på när du dricker upp ditt vin.
Vilket sätt? Alltså jag förstår att då ska det påminna om restaurangen. Men
Själva
alltså.
poängen med var ju att man inte skulle behöva ha kontakt. Och att
Ja.
Foodora eftersom man betalar på nätet, de kan ju lämna maten vid dörren. Så du behöver inte ens ha någon, du behöver inte ens prata med människan som lämnar maten. Och så liksom, det var väl hela grejen då att liksom minimera kontakt.
Absurt. Då ska de
Men
där
kom
Foodora-människorna,
in och
de är
ta
så
ett glas vin.
stressade. De är så
Ja.
stressade så
Ja.
de hinner ju knappt gå på toa under sina
Ja.
pass. Ska de se, kan du dricka lite
Ja, only in Sweden alltså. Och det är det här också. Den här idiot. Alltså de tänker väl då att i minderåriga kan få tag i alkohol och så vidare. Men alltså det här fallerar ju på så många punkter. För det första är det ju svindyrt att köpa alkohol på krogen. Om man jämför med bolaget då. Så varför man skulle vilja göra det bara sådär apropå, det vet jag inte. Och för det andra så är det ju så att i Malmö kan du få tag i alkohol på 10 000 olika ställen under disk. Och
Ja.
detta vet alla. Så varför man då skulle ringa någon krog och be dem komma med vin.
Ja, men politikerna vet väl inte det, så de har
Det
väl.
vet de, Ingrid.
Ja.
Och då, hon är inte politiker, den här länsstyrelsen människan, hon är ju någon tjänsteman ju.
Ja, men jag menar alltså Torbjörn Tegnhammar och alltså Moderaterna och Sverigedemokraterna som...
Du menar att de fattade beslutet och godkände det för de vet att vill folk ha tag i alkohol i Malmö så får de det ändå, eller?
Nej, eller så vet de inte att folk utan tänker att ja men herregud, vi måste hjälpa restaurangerna, hur kan vi hjälpa? Jo, man ska få köpa en flaska vin samtidigt.
Ja, men det kan, men det kan ju vara ett sätt att stötta restaurangerna i så mått att de tjänar mer pengar då ju. Så, men alltså man blir bara helt trött när man läser det ja, jag vet inte. Och en annan grej som gör en död trött, det är ju då Folkhälsomyndigheten och deras hattande och dotande med olika saker. Och det senaste nu är ju då att vi ska inte ha munskydd. Jag vill understryka att både Ingrid och jag är rätt så skeptiska till om munskydd är någon bra idé. Finns ju lite olika forskning där och, som pekar i olika riktningar, men alldeles oavsett vad man tycker om det så är ju alltså det senaste nu. Vi ska se, ska vi se klippet först med den här madammen från Folkhälsomyndigheten?
Ja, det gör vi.
Vetenskapsakademin vill se en rekommendation kring munskydd. Varför går ni inte ut med rekommendationer om munskydd i vissa miljöer, till exempel kollektivtrafiken?
Vi är fortfarande inte övertygade om att det skulle göra en skillnad i vår hantering av pandemin. Utan det finns fortfarande många beaktanden som behöver tas innan man inför den typen av rekommendation.
Är det verkningslöst med munskydd om man gör det på rätt sätt och följer andra rekommendationer som ni har kommit med?
Det handlar inte bara om det är verkningslöst eller inte, utan det handlar om tillgången till munskydd. Det handlar om jämlikhet i tillgången till munskydd och hur man ska implementera det. Men sen också att vi verkligen, ska vi ha en rekommendation till befolkningen, ska vi känna oss trygga i att det gör en skillnad. Och där är vi inte ännu. Det är väldigt olika resultat vad det gäller forskningen. Och de resultat som finns pekar på en ganska så svag evidens.
Men är det just tillgängligheten i munskydd som gör att ni inte vill gå ut med en rekommendation i det här läget?
Nej, men vi måste ju också beakta att det ska vara tillgängligt för alla så att alla har möjligheten att ha tillgång i en situation där det rekommenderas. Det ska inte bara vara de som kanske är köpstarka till exempel. Det är många aspekter man behöver tänka in i det hela. Men det som gör att vi nu inte går ut med en allmän rekommendation är att vi inte känner oss trygga i kunskapsunderlaget att det verkligen gör skillnad. Vi vill känna en trygghet i när vi har en rekommendation att det kommer att påverka smittspridningen i landet.
Ja, alltså som sagt, i början av den här pandemin så tyckte ju vi att det var klart att man skulle rekommendera munskydd. Det var ju i alla fall, det blev ju i alla fall inte värre av det. Och man visste ju inte hur farligt är det att liksom andas samma luft som andra människor. Och då till exempel visade ju vi filmen från Tjeckien var det va? Där de sydde sina egna munskydd. Och, men istället för att tänka en sån grej, för det var ju faktiskt jämlikt. Mm. För då hjälpte alla till och sydde till varandra och du vet så. Och det blev en stor kampanj och alla kämpade tillsammans. Så fick man en slags gemenskap i samhället. Nej, inte i Sverige. Nej, utan här handlar det om att skit i om folk blir skyddade av det eller inte. Om inte alla har råd att köpa munskydd så ska ingen ha det.
Alltså vi ska ju ge henne det att hon pekar ju också på att den vetenskapliga evidensen inte är klockren åt något håll. Men jag tycker att det framstår som att, och det här var från Expressen för övrigt, hennes tyngsta argument mot är att om inte alla kan ha det så ska ingen ha det. Och det är ju så alltså svenskt på det, i dess tråkigaste bemärkelse. Alltså det finns mycket som är, det vet ni att vi tycker, som är fint och underbart och fantastiskt med Sverige. Och det finns en jämlikhet och jämställdhetstanke som i grund och botten är bra. Men nu är det ju det att alla människor, du kan inte få lika utfall i varje given situation. Du och jag har ju stört oss mycket på till exempel hur den svenska skolan fungerar, hur man behandlar då. Det är framförallt barn som är duktiga. Som, då kan man inte skilja ur dem och ge dem mer. Vi är lite bättre på att ta hand om barn som har det kämpigt. Men de som är väldigt begåvade och duktiga på alltså har det man brukade förr kalla för läshuvud. De får nästan ingen stimulans i Sverige. I många andra länder finns det liksom specialåtgärder för dem också så att de kan bli utmanade och stimulerade. Nej, nej, det ska vi inte ha i Sverige. Elitskolor och...
Ja, men detta är ju så fruktansvärt. För alla vettiga samhällen vill att de mycket hjälp det bara går, liksom, eller möjligheter. För det är ju de som ska föra samhället vidare. Det är de som ska göra de här uppfinningarna som gör att livet blir bättre och att vi kan starta företag som blir framgångsrika. Mm. Nej, Sverige har blivit medelmåttornas förlovade land. Mm. Och om inte alla har råd att köpa ett munskydd så ska ingen ha det. Ja. Det är bättre att fler dör än att någon... Jag förstår att det finns någon orättvisa någonstans. Och detta visar, jag är rätt förvånad att hon lät undslippa sig detta. Men vi vet ju att Folkhälsomyndigheten har ju gått från att vara ett smittskyddsinstitut där man forskade själv, där man hade full koll på smittor, till att bli någon allmän jämlikhetssträvan. Folkhälsan, det ska vara jämlikt. Mm. Och det var det hon undslapp sig. Mm.
De har ju det i sina påbud, heter det inte, men de får
regleringsbrev.
Ja, där står det ju uttryckligen att de ska verka för jämlikhet och jämställdhet och vad det nu är, en massa konstiga saker liksom som inte har med deras verksamhet att göra överhuvudtaget. Så det är förvisso inte först och främst Folkhälsomyndighetens fel, utan det här är ju en politisk fråga givetvis, att de här regleringsbreven är helt koko. Att varför ska de ägna sig åt saker som inte ingår i deras uppdrag egentligen?
Och det är ju därför de också bara får medelmåttor att arbeta på de här myndigheterna. För riktiga människor, duktiga människor, forskare och liksom kompetenta, de säger ju nej, ska jag vara chef på den här myndigheten ska vi ägna oss åt kärnuppgifterna, inte hålla på med en massa annat trams. Det kan ni göra i riksdagen. Här jobbar vi utifrån vad som är bäst för folkhälsan. Ja. Det är jämlikheten, den är alltid viktigast.
Oh, man kan bli helt tokig. Du, vi måste weitergehen här nu, Ingrid, om vi ska hinna riva av lite islam innan vi ger oss på The Great Reset.
Ja, precis. Först vill jag bara säga att vi läste en väldigt spännande artikel i Världen idag om en kristen församling som hade då bett tillsammans förra helgen. Då bland annat så bad de att Gud skulle låta fienden avslöja sig och avslöja sina planer. Och boom, så kom den här Malmö-irakiern med sin film med krigsförklaringen. Så Gud hör bön och de fick bönesvar väldigt snabbt.
Ja, det var spännande. Men nu är det så här att av någon konstig anledning, och det är väl inte jättekonstigt egentligen, Frankrike är ju det landet i Europa som är hårdast drabbat av sådana här islamattentat. Notera att jag nu inte säger islamist utan islamattentat. Och nu är vi ju i ett läge där Macron måste göra någonting. Han måste agera. Han kan inte bara prata. Han kan inte bara fortsätta hålla på med Je suis Charlie och så. Liksom, utan det måste hända någonting. Franska folket kräver det. Och jag tror att liksom det inrikespolitiska läget och hela stämningen i samhället kräver alltså att han agerar på riktigt. Men vad händer då, Ingrid, när nu Macron faktiskt har i ganska tuffa ordalag gått ut och han kallar ju det islamism då, eller politisk islam, fördömt det. Han har blivit ovän med Erdogan och det har blivit upplopp i Pakistan för att och de har börjat bojkotta franska varor dit och natten. Han har dratt på sig ilska från den muslimska världen och därmed gjort det då som de flesta europeiska eller västerländska ledare är så himla rädda för. Men vad händer? Är det någon europeisk ledare som står vid Frankrikes och Macrons sida när han nu ändå har gjort det här modiga?
Alltså det är väl en Sebastian Kurz som har tagit samma beslut i Österrike. Men Boris Johnson har inte sagt pip. Angela Merkel har inte ställt sig bakom Macron. Stefan Löfven har inte sagt någonting, för han har lovat att aldrig kritisera islam. Så Macron står ju ensam i en tid när faktiskt EU hade kunnat göra någon skillnad. Alla EU-länder skulle naturligtvis sluta upp bakom Macron.
Och säga att nu får det räcka. Nu implementerar vi lagstiftning på EU-nivå och liksom tuffa åtgärder. Det har ju pratats om när då, att man ska stärka det yttre gränsskyddet och så, men jag vet inte vad det händer. Är det någonting där eller är det bara snack?
Alltså, ja, jag tror det är bara snack. Men vad är det då Frankrikes president har gjort? Det är väldigt bra faktiskt. Han har ställt ett ultimatum till landets muslimska ledare. De ska snabbt acceptera en stadga för republikens värderingar och får 15 dagar på sig att antingen skriva under eller bye bye. Och då ska det skrivas in att de lovar att aldrig mera prata om politisk islam. Nu vet ju du och jag att islam består till ungefär 90% av politik och rättsväsende. Och bara 10% kanske andlighet.
Om ens det. Ja, om ens det. Sam Solomon, sharia juristen för detta, sa ju till mig att 5% uppskattade han var andlighet eller religion. Resten är liksom juridik, familjepolitik, olika ideologiska, politiska tankar som styr allting i livet. Hur du ska bete dig och föra dig som människa.
Exakt, och då är ju frågan, vet inte Macron detta? Tror han på allvar att de kan avsäga sig 90-95% av sin religionsideologi? Eller är han så smart så att han förstår att de kan inte skriva under detta och då blir det utvisning? Men det är ju då till ledarna, alltså det är ju lite svårt att liksom veta vad det kommer att leda till. Men om de här muslimska ledarna inte skriver under det, då det blir väldigt spännande.
Han har ju haft något möte med ledande imamer och vad det nu är. Och de sa väl initialt att de ville kunna tänka sig att gå med på hans krav. Och det handlar då om inget utländskt inflytande i moskéerna och lite annat. Och det finns ju faktiskt precedens för detta, Inge, som du vet, i Marocko, som ju du känner till väl. Där man, som du berättade för något tag sedan, hur är det? Alltså, är det kungen som ska godkänna fredagsbönerna eller vad var det?
Ja, jag vet inte hur inblandad kungen är i själva bönen, men han har ju bestämt att det är ett särskilt råd som skriver fredagsbönerna och som skickas ut sen till alla moskéerna, så att de får inte stå där och frispela liksom. Det är den här predikan de ska läsa upp. Och någonting i den stilen skulle man ju kunna göra i Frankrike också. Men det är ju det att muslimerna i Marocko lyder ju kungen därför att han sägs vara i rakt nedstigande led släkt med profeten Mohammed. Det kan inte Macron skryta med. Och han är ju dessutom en kufar, en smutsig hund.
Vi ska nämna snabbt också om en demonstration utanför Frankrikes ambassad i Stockholm, Ingrid.
Där de som vanligt demonstrerade genom att lägga sig ner på marken och visa rumpan i vädret. Och så skrev, de hade flygblad som de delade ut där. Du kan ju visa det här och tala om vad det står.
Jag ska visa det och så ska jag läsa upp det för de som bara lyssnar på oss. Där står: hån mot religion bör förbjudas så som hos judarna, där det är olagligt att hånas. Okej. Jag vet inte, har Israel blasfemilagar? Jag är inte så säker på det. Men att håna islam och dess profet är emot yttrandefriheten vi har i Sverige. Det ska finnas gränser och man ska hålla sig inom ramen för dessa gränser. Därför vädjar vi nu att det ska vara brottsligt att håna andra religioner i hela världen. Och som jag har nämnt tidigare så är detta ju någonting som man har verkat för även inom FN sedan lång tid tillbaka. Att FN ska påbjuda någon slags globala blasfemilagar.
Och som vanligt så är det alltså, de tycker alltså, på fullt allvar, och det gör de, att det är mycket, mycket värre att vi västerlänningar skrattar åt muslimer och hånar profeten Mohammed än att de skär huvudet av oss. Det är en liksom petitess i sammanhanget. Om vi bara lät bli att håna profeten så fick vi behålla våra huvuden ju. What could go wrong there?
Ja, och det var ju en av de faktiskt bra sakerna som den franska ambassadören sa när han blev intervjuad av Anders Holmberg då för ett tag sedan, och vi visade något klipp där. Det var just det här, då fick han ju frågan att ja, men ska man provocera? Så då sa han, nu pratar du om teckningar, jag pratar om mord. Mm. Den lilla biten, han sa andra saker som var lite konstiga, men den lilla biten kan man komma ihåg. Mm. Mord, teckningar. Ja. Alltså, what's wrong with this picture, som man brukar säga. Alltså, det är inte, det är förfärande många, även i västvärlden, som tror att om vi bara hade låtit bli att provocera, som det heter, så hade allting varit frid och fröjd. Tyvärr hade problemen varit lika stora ändå.
Ja, och slutresultatet kommer att bli att islam tar över om inte vi får fortsätta håna, och om de inte klarar av det så får de flytta hem. Så enkelt är det.
Mm, så enkelt är det. Du min vän, nu Ingrid, ja. Nu ger vi oss på.
Reset,
ja.
Den stora återställningen. Det här har ju kommit, alltså det är ju ingen ny grej. Det är ju då en man som heter Klaus Schwab som ser ut som värsta Hollywood-nazisten och låter som en sådan också. Det är mannen som startade World Economic Forum som då träffas varje år i Davos. Och han har skrivit flera böcker om det här, och han kallar, det är någonting han kallar för den fjärde industriella revolutionen. Och allting handlar om hur det ska bli när globalisterna styr världen. När den totalitära världsregeringen är på plats. Det säger de ju inte. Men de säger förvånansvärt mycket av vad de vill göra.
Mm, precis som islamisterna. Nu sa jag det ordet. Mm. Varför gjorde jag det? Men islamiska företrädare som också ofta är väldigt öppna med vad de tycker och vad de vill och så vidare. Det är bara det att folk vill ju inte lyssna på vad som sägs. Men då jag tänkte så här, ska vi inleda det här blocket med att titta på Mr. Klaus Hollywood-nazisten Schwab själv?
Ja, men det tycker jag.
Madam President von der Leyen, Excellencies, honored participants. The World Economic Forum, as the international institution for public-private cooperation, is putting its full weight behind this crucial initiative. The purpose of the World Economic Forum is to mobilize business and to make sure that business, together with the other stakeholders of global society, governments, international organizations, civil society, and science addresses the big issues of our times. We have taken the initiative immediately after the appearance of this pandemic to create a COVID-19 action platform. More than 1,000 companies are engaged, and over 30 projects have been put into practice. We feel that business can make a very special contribution, not just pharmaceutical companies and other companies directly related to this pandemic, but every business is challenged today to contribute with its know-how and with its resources to the solution of this challenge, of this problem, which is of utmost significance for the future of humankind. We are particularly committed to this initiative since the forum has been at the origin in its annual meeting in Davos of the Global Fund, Gavi and CEPI, together with the Gates Foundation and other founders of those crucial organizations, particularly today. Madam President, Excellencies, we would like to assure you that business, as far as the forum can mobilize it, is behind this initiative, and we will support you in any way we can.
Alltså vad du har fått skratta tack. Jag tittar på. Det är alltså Hollywood hade inte kunnat göra det en värre karikatyr av en Hollywood nazist än Klaus Schwab.
Ja, man kan garva åt det. Men den här farbrorn som nu är 82 år gammal, han är född i Ravensburg, Tyskland, läser vi på Wikipedia. Han har, precis som du sa, jobbat i många, många år för sin globalistvision, och hans liksom största bedrift, eller vad vi ska kalla det, det är då World Economic Forum. Mm. Som försiggår varje år, det är väl i Davos, där en massa sådana här högdjur träffas och kuckelurar, ungefär som Bilderberg. Det är liknande konstruktion, och jag lägger upp en bild för er som tittar här på World Economic Forums logga, och så kan ni väl se om ni ser några siffror i den loggan. Vi är några stycken som gör det, och det kan vara en tillfällighet, men om man tittar på den bilden så kan man bli konspiratoriskt lagd. Alldeles bortsett från det, vad är det då de vill, de här World Economic Forum, och vad är liksom grejen med det här World Great Reset?
Ja, alltså det de vill, det är ju Agenda 2030, att den ska införas. Och så säger ni då, ja men det är väl bara jättebra. Det är fint, det handlar om en hållbar värld. Nej, det är inte det det handlar om. De använder sådana ord, sådana här fina ord som liksom ska trigga. Åh, det ska vara hållbart, och vi ska utrota fattigdomen i hela världen. Och tänk så bra det ska bli. Och de, alltså det de vill är ju att införa en världsregering. Och skapa ett stort Kina av hela världen. Du lilla människa, du kommer att äga någonting. 2030 kommer du att äga någonting, men du kommer att vara lycklig.
Ja, exakt. Det är faktiskt en av deras liksom taglines, eller vad man ska kalla det. You will own, han har alltså sagt det, Klaus. You'll own nothing and you'll be happy about it. Mm. Okej, du kommer inte äga någonting, men någon måste ju äga någonting, eller? Och vilka är då dessa någon?
Det är de där globalisterna som min släkting, varenda gång jag pratar om det. Men vad är det, Inge? Vad menar du med det? Ja, men storkapitalisterna. Ja, men det är vanlig kapitalism. Nej, alltså det fanns... Jag gillar ju kapitalism, men den ska ju hållas i vissa tyglar. Och den gamla tidens kapitalister, de var ju nationalister. De stod ju upp för sitt land. De var stolta över att det var ett svenskt företag. Volvo var ett svenskt företag och gjorde världens bästa bilar. Nu är det Kina som äger Volvo. Ja. Och det är ju det är så globalisterna har skapat sig sin makt. Alltså de har köpt upp, de har blivit monopol. Det är de som står bakom big tech, big pharma, big money, you name it. Och de vill ju då, de vill ju inte ha några gränser mellan nationer, därför att deras varor och tjänster ska flöda fullständigt fritt. Det ska inte vara tullar, det ska inte vara några konstigheter, utan det ska vara samma regler i hela världen. Och hur ordnar vi det? Jo, genom att låta FN bli en världsregering som naturligtvis tar sina order av den här eliten, kabalen, globalisterna, vad du vill kalla det.
En slags miniliten grupp av vad de själva tycker då, upplysta despoter kan man säga, som bestämmer allt. Men populasen, plebejerna, vi allihop som inte är in the big club som George Carlin pratade om, vi kommer att vara nöjda ändå, för vi kommer att få medborgarlön. Och för att bara existera och hålla oss lugna och utföra vissa uppgifter. Och när jag försökte förklara det här liksom med The Great Reset och själva visionen för min man, så tog jag Kina som exempel, att där har man redan delvis implementerat detta med en extrem övervakning av befolkningen, och det här med sociala poäng som du hela tiden måste plocka på dig igen via mobilen då. Alltså att om du går mot rött ljus så blir det minuspoäng. Om du hjälper din granne och refsar sin gräsmatta så är det pluspoäng. Om du röker en cigarett är det minus och så vidare. Och du är övervakad hela tiden. Och han hade lite svårt att tro på att det här skulle kunna hända, men eftersom vi kan ju ta Kina som exempel, eftersom de redan är så långt gångna i det här systemet så finns det.
Och det är naturligtvis, för att bara sticka in det, det är naturligtvis därför globalisterna är så glada för Kina. Man kan ju tycka att nej men vadå, det är ju ett kommunistiskt helvetesland. Nej, de har ju visat hur man gör.
Mm. Ja, förlåt. Ja, nej, absolut. Och det är därför man inte liksom ska, många människor blandar bort korten i det att de tror att det här handlar om fattiga mot rika och kapitalism mot, alltså olika politiska ideologier och så vidare. Egentligen gör det inte det, utan det handlar om de som, alltså om man verkligen vill hårdkoka ner det, så handlar det om de som tror på frihet och de som tror på liksom diktatur.
Mm. Precis, och vem tror på diktatur? Jag lyssnade faktiskt på The Duran, ett avsnitt om det här. Och där säger då Alexander McCurris, han säger så här: det här påminner mest om Mussolinis fascism, fast minus nationalismen. Mm. Men han säger också så här: alltså det här kommer ju aldrig att gå att genomföra, därför att folk kommer inte att vilja ha det. Kommunismen väckte ju ändå vissa positiva känslor. Åh, ingen ska vara fattig, nu ska vi alla hjälpa sig åt och så. Mm. Vilket aldrig blir, men man kan ju fortfarande entusiasmera folk med kommunism. Men vem skulle gladligen säga, ja ni som redan har och äger allting, ni ska få bestämma över oss alla. Vi ska inte äga någonting, vi är så tacksamma om vi får hyra något. Tack snälla globalister.
Mm. Ja, nej precis. Men frågan är, Alexander var ju inne på det också i det avsnittet av Duran, att frågan är hur mycket skada de kommer att hinna göra innan den här tanken kollapsar.
Mm.
Vi ska se ett litet kort klipp med Dellingpole, heter han Christopher Dellingpole?
James Dellingpole
heter han naturligtvis. Journalist, poddare och lite annat, där han typ sammanfattar lite vad det här går ut på.
Mm.
So this guy, many years ago, he founded this thing called the World Economic Forum, which we probably know better as Davos. And Davos is not some conspiracy theory. Davos, as we all know, because we see it in the newspapers and on our screens every year, is the place that the global elite fly to in order to discuss how we little people should live. It's sometimes been described as the place where billionaires go to lecture millionaires on how ordinary people should live. And Klaus Schwab is the guy who devised this whole enterprise. And it's been very successful. I mean, you know, even the president of the USA goes there, all the world leaders go there, they all appear on its panel. So it's not some kind of two-bit irrelevant organization. Davos is real, and so is the Great Reset real, because it is what Klaus Schwab, the guy behind Davos, talks about all the time and has been for years. I mean, it's not a new thing that sprung out of the air in 2020. Admittedly, this year he's decided to take advantage of the COVID-19 alleged pandemic by deploying that as an argument as to why the Great Reset is more urgent than ever. But he was talking about it in 2016. He was talking about it over the decades before. And what it is basically is another variation on the theme of the New World Order. It's a technocratic elite, an unelected technocratic elite, deciding how you and I should live our lives. It's about things like sustainability. In other words, forcing us to use expensive bat and bird killing renewable energy rather than cheap, abundant fossil fuel energy. In fact, if you want to go really far down the rabbit hole, Paul, you can talk about the whole concept of technocracy. Technocracy, ultimately, the game plan is to replace currencies, fiat or otherwise, with a world modeled and decided by these experts on the lines of energy. It's about energy rationing, but maybe that's too complicated to go. I mean, you know, we'd need all day to go to talk about that. But essentially, it is another way of unelected technocrats, bureaucrats telling us what to do and taking over our lives.
Jag gillar särskilt det här med att Davos är ett ställe dit miljardärerna heter det på svenska, dit miljardärerna åker för att tala om för miljonärerna hur vi vanliga människor ska leva våra liv.
Absolut, och kan jag ju väldigt tydlig här också med att det här är the same old song egentligen. Alltså det här är tankar som har funnits ganska länge om just att en upplyst, vad de själva tycker, upplyst elit ska liksom härska över de dumma plebejerna som inte fattar sitt eget bästa. Men att det nya i det här nu är coronan som har gett dem en chans att göra framstötar mycket snabbare än vad de hade kunnat hoppas på. Ska vi se?
Får jag bara säga att jag skulle säga att de har ju försökt, som du sa, i decennier att föra fram de här tankarna. Och de prövade ju att göra folk livrädda för en ny istid. Det gick inte. Då körde de global warming istället. Och så att just med det här klimathotet har de ju redan gjort väldigt många människor rädda. Och fått väldigt många människor att vilja införa galen vindkraft som har rejäl fladdermöss och fåglar istället för det mycket billigare olja och naturgas som inte alls håller på att ta slut. Alltså, så att det här nu med covid-19, oavsett smittan har tillverkats i ett laboratorium och släpps ut medvetet, eller om den har kommit till på naturlig väg, så var det världens bästa tillfälle för dem. Jag tror ju snarare att det var planerat, eftersom vi har sett hur de hade konferenser och att Fauci sa redan för 2 år sedan eller någonting att under Trumps mandatperiod kommer det att komma en fruktansvärd pandemi. Alltså det är så mycket som tyder på att detta var planerat, men de har i alla fall gripit detta fantastiska tillfälle.
De har ju det, och man tror ju då, alltså teorierna är ju bland annat att alla lockdowns under coronan är ett sätt att mjuka upp oss inför andra drakoniska åtgärder som kan komma, kanske då med förevändning av klimat och annat. Jag tänkte vi skulle se ett litet, bara superkort klipp med Kanadas premiärminister, heter det va? Eller president?
Premiärminister. Och han älskar The Great Reset.
This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. Building back better means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 agenda for sustainable development and the SDGs.
Han är ju globalisternas perfekta lilla nickedocka. Men vilka fler har pratat om build back better? Alltså, det är också sånt där triggerord här. Att vi ska bygga någonting bättre när vi bygger upp det igen. Det är naturligtvis Joe Biden, men även Boris Johnson.
Ja, det är mycket för eller efter hans coronasjukdom.
Efter, tror jag.
Ja. Du och jag börjar nästan luta åt att de har bytt ut hela hans hjärna efter det. Alltså,
ja, någonting hände honom när han var så sjuk. Och det är ju helt märkligt att se hur Macron, som man har avskytt, plötsligt börjar bli lite av en hjälte. Och Boris, som vi trodde så mycket om, verkar vara rena globalistnissen nu för tiden.
Ja, att Justin Trudeau, som vi såg här, Kanadas premiärminister, att han är alltså kanske den främsta globalistnissen av alla. Det är väl ingen som är förvånad över det. Det här klippet har alltså tagit ett par månader innan det har bubblat upp. Det var från någon slags FN-möte i augusti redan. Men han säger, som ni hör, han säger rakt ut här, nu har vi vår chans att göra en framstöt. Det säger han rakt ut. Och vad som är ännu otäckare, en annan otäck del i detta är då att det finns mycket som tyder på att de här människorna är så kallade transhumanister, vilket jag har skrivit om. Vilket innebär att, alltså kortfattat kan man säga att det, man ser inte vår mänsklighetens nuvarande status som slutet av evolutionen, utan nästa steg i evolutionen är att förbättra mänskligheten med hjälp av olika alltså mikrochip och alltså datahjälpmedel då, eller ja, implantat i hjärnan och liknande.
Ja, hinner vi se den här lilla filmen om vad The Great Reset går ut på? För där pratar de ju till exempel om organtransplantationer.
Vi tar en snabb titt på den.
Ja, nu kunde ju inte ni som bara lyssnar förstå någonting av detta. Ni hörde bara musik, men de räknar då alltså upp en massa saker som redan om 10 år kommer att liksom vara härligt. Nämligen att du ska äga någonting. Allt du köper och beställer du över nätet, och så kommer en liten drönare flygande och placerar det du vill ha utanför din dörr, och USA kommer inte längre vara en ledande nation. Det är ett antal andra länder som kommer att vara det. Vi får inte riktigt veta vilka.
Nej. Och bland de kusligaste formuleringarna här som de har är ju då Western values will be tested to the limit eller någonting sånt där. Vad menar de med det?
Ja, jag kan inte tolka på något annat sätt än att vi ska kasta de där vidriga västerländska värderingarna över bord. Så som yttrandefrihet, demokrati och du vet, frihetsrättigheterna. Mm. Usch och fy för det. Sharia ska gälla. Jag tror inte alls att globalisterna har någonting emot att vi, pöben, plebejerna, tvingas leva under sharia.
Nej.
Det håller ju folk i schack ju.
Vad som än kan ge dem kontrollen. Det här är skitkusligt, rent ut sagt. Alltså, läs gärna mer. Vi har lagt en massa länkar i våra show notes. Det är lite svårt att liksom gå på djupet under ett sånt här kort program, men vi har i alla fall försökt nu att liksom introducera er för begreppet. Men läs som sagt, för det finns mycket, mycket bra och intressanta saker på nätet. Och ni kan vara helt säkra på en sak. Det här är ingen konspirationsteori, och det här har ingenting med foliehattar att göra. De är väldigt öppna med vad de vill göra. Och det kan hända att det finns vissa av dem som på fullt allvar tror att det här är någonting bra. Mm. Men vi som har liksom lite radar drar ju öronen åt oss direkt. Därför att det handlar om att inskränka individens frihet på ett sätt som vi nog inte riktigt kan föreställa oss idag. Och som Alexander McCurry sa, det har aldrig slutat bra när man försöker göra såna här experiment, så det finns ingen anledning till varför du skulle göra det den här gången heller. Och det är bara till att hoppas på att de gör så lite skada som möjligt.
Ja, och vi hinner ju inte prata om gårdagens presskonferens med Trumps juridiska team, men jag vill bara säga det att det är viktigt för oss alla att Trump får sitta kvar i Vita huset. För varför hatar globalismen honom så mycket? Jo, därför att han går aldrig med på att införa det här. Han jobbar ju emot det. Han jobbar ju emot en totalitär världsregering. Och det är därför de hatar honom så mycket. Och det är därför de till varje pris vill ha in Biden. För han är deras lilla nickedocka.
Mm. Som de allra flesta världs. Ledare. Man kan inte ha en sån lös kanon som Trump som kan göra lite vad som helst som inte är någons ledband. Mm. Så är det. Hörni, Ingrid, vad vill vi säga till läsare, höll jag på sig, lyssnare och tittare om de har gillat vad de har sett och hört idag?
Ja, då vill vi ju gärna att ni hjälper oss att kunna fortsätta göra det som ni förhoppningsvis gillar. Och det gör ni mycket enkelt genom att gå in på hemsidan. Och så hittar ni numret ni kan swisha på. Och ni hittar bankgironummer. Och ni hittar donorboxen där ni kan skänka engångsbelopp eller bli månadsgivare. Så blir Maria så glad.
Hon blir så glad, så glad. Hörni, ha en helg på måndag. Kommer förhoppningsvis domen mot mig och Ingrid. Ja, förhoppningsvis är den ju positiv. Den som lever får se, men vi kommer i alla fall att redovisa det i måndagens podd Nyhetshelgen. Ha en underbar helg alla, fram till dess så hörs och ses vi på måndag.
Och Gud välsigne.
Hej då.
Hej då.